Det är 24 kapitel sen och ungefär lika många predikningar som vi började historien om Jakobs liv. Vi har hört om hur han redan i moderlivet slogs mot sin bror Esau. Hur Gud lovade att Jakobs bror skulle tjäna honom trots att Jakob var den yngre. Hur Jakob lurade Esau på sin fars välsignelse. Och om hur Gud upprepade sitt löfte till Abraham, till Jakob. Vi har hört om hur han på grund av Esaus vrede var tvungen att fly till sin morbror Laban i Haran. Hur han älskade Labans dotter Rakel. Hur han arbetade i 7 år för att få gifta sig med henne. Men blev lurad av Laban att gifta sig med hans dotter Lea istället. Vi har läst om hur han tvingades arbeta ytterligare 7 år för att vinna Rakel. Hur han fick 12 söner och hur Gud gjorde honom till en rik man. Vi har hört om hur han tog sin familj och lämnade Laban. Hur han brottades med Gud under en hel natt. Hur han försonades med sin bror Esau. Och hur han till slut fick komma tillbaka till Kanaans land. Vi har hört om hur Rakel dog, hur hans far Isak dog, hur han blev lurad av sina egna söner att tro att hans favoritson Josef hade dött. Och hur han i många år levde i djupaste sorg. Men nu har vi också hört hur han återförenats med Josef, blivit räddad från den stora hungersnöden och tillsammans med sin familj har lämnat det förlovade landet Kanaan och kommit till Egypten. Han har levt ett händelserikt liv, minst sagt. Nu är Jakob en gammal man och han ligger i sin säng. Han är sjuk och han vet att han snart ska dö. Vi läser vers 1-2. Och Jakob kallade sina söner till sig och sa: kom hit till mig så ska jag tala om vad som ska hända er i kommande dagar. Samla er och lyssna, ni Jakobs söner. Hör på Israel, er far. Dagens text handlar alltså om en far som på sin dödsbädd samlar sina söner omkring sig för att välsigna dem. Kanske verkar det här främmande för oss. Vår kultur gör allt för att inte behöva tänka på att vi alla en dag ska dö. Jag vet inte om ni har tänkt på att vi som är föräldrar och framförallt som fäder har ett ansvar att välsigna våra barn. Inte minst när det är dags för oss att lämna den här världen. Men det är ett mönster som vi ser i Bibeln. Så det är någonting som vi är väl i att tänka på. Jag kommer senare att gå in på de specifika välsignelserna som Jakob gav till sina söner. Men låt mig först säga någonting generellt övergripande om föräldrars plikt att välsigna sina barn. Det finns en puritan som heter William Gooch. Han skrev mycket om äktenskap, barnuppfostran och relationerna mellan makar och mellan föräldrar och barn. Jag kan varmt rekommendera hans bok. Den heter Domestical Duties. Den har också givits ut i en nyutgåva på 3 böcker som heter Building a Godly Home. Och det är nyttigt att läsa om de här ämnena från en annan tid där de var djupt rotade i skriften. Allt kanske inte är direkt tillämpbart, men den har avslöjat flera blinda fläckar som jag har haft på grund av vår kultur. I förra kapitlet så såg vi Jakob välsigna Josef och hans söner. I dagens kapitel ser vi honom välsigna och tala till alla sina 12 söner. Och lägg märke till att han säger att han ska tala om vad som ska hända er i kommande dagar. Det här var alltså inte bara en välsignelse. Det var också en profetia där Jakob talade om vad som skulle hända hans söner i framtiden. Och när man läser den här profetian så kan man undra, är det verkligen en välsignelse? Jakobs ord om vissa av hans söner är inte särskilt positiva. Men i vers 28 så ser vi att Jakobs tal trots detta ska ses som en välsignelse. Alla dessa är Israels 12 stammar, och detta är vad deras far sa till dem. Han välsignade dem och gav åt var och en sin särskilda välsignelse. Som sagt kan vi se flera gudaktiga män i skriften som välsignar sina barn i slutet av sitt liv. En annan sådan man är naturligtvis Jakobs far, Isak. Vi minns hur Isak välsignade Jakob och hans bror Esau, och vilket familjedrama som skapades när Jakob lurade Esau på den förstföddes välsignelse. Vi ser också kung David välsigna sin son Salomo. I första krönikeboken 29:19 ber han till Gud: ge min son Salomo ett hängivet hjärta så att han håller dina bud, dina vittnesbörd och dina stadgar och utför allt detta och bygger templet som jag förberett. William Gooch skriver att de sista plikterna som föräldrar är skyldiga sina barn är när de slutar att vara föräldrar, det vill säga när de lämnar den här världen. Deras generella plikt vid den här tidpunkten är att göra allt för att det ska gå deras barn väl. Ett sätt att se till att det går väl för dina barn är att själv leva gudaktigt. Gud säger till Mose om Israels folk, 5 Mosebok 5:29: om det ändå kunde ha sådana hjärtan att det fruktar mig och alltid håller alla mina bud, då skulle det alltid gå väl för dem och deras barn. I Ordspråksboken 20, vers 7 läser vi: den rättfärdige lever hederligt, lyckliga är hans barn efter honom. Bibeln ger oss många anledningar att leva gudaktigt, men en av dem är att det ska gå väl för våra barn. Gooch pekar på 5 principer som vi bör följa för att det ska gå väl för våra barn efter att vi är hos Herren. 2 av dessa handlar om barnens jordiska goda, och 3 av dem handlar både om barnens jordiska och deras andliga goda. Jag ska inte gå in så mycket på det, men jag tänkte att jag kan nämna dem kort innan jag fokuserar på dem som är starkast kopplat till våran text. Men de 2 principerna som handlar om barnens jordiska goda är dels att skriva ett testamente innan vi dör, och dels att lämna vår egendom till våra barn när vi dör. Den första principen som handlar om barnens jordiska och andliga goda, det är att välja några gudaktiga vänner som kan ta hand om våra barn om vi skulle dö i förtid. Det finns mycket intressant att tänka på när det kommer till de här principerna. Jag tror att ibland så glömmer vi att den kristna tron är väldigt praktisk. Och vi kan göra en för stark åtskillning mellan det som är jordiskt och det som är andligt. Vår tro för oss till himlen, men den har också mycket att säga oss om hur vi lever våra liv här och nu. Men låt mig fokusera på de 2 principerna som är starkast kopplade, direkt sammankopplade med vår text. Den första är att ge barnen vägledning. När vi inser att vår tid är på väg att rinna ut, så är det vår plikt att ge råd till våra barn för att vägleda dem i deras kristna vandring. När det kommer till patriarkerna i Bibeln så är det speciellt eftersom deras välsignelser också hade en profetisk aspekt. Men även om vi inte har en övernaturlig gåva att förutsäga framtiden, så är det vår naturliga plikt att vägleda våra barn. När kung David talar till sin son Salomo på sin dödsbädd, så är det inte första hand en övernaturlig profetia, utan snarare naturliga vägledande råd för livet. Hör vad han säger i första kungaboken 2, vers 2-4. Jag går nu all världens väg. Var stark och visa dig som en man. Håll fast vid vad Herren din Gud har befallt dig, så att du vandrar på hans vägar och håller hans stadgar, bud, föreskrifter och vittnesbörd, så som det är skrivet i Mose lag. Då får du framgång i allt du gör och vart du än vänder dig, så att Herren kan uppfylla sitt ord som han uttalade över mig när han sa: om dina barn ger akt på sin väg och vandrar inför mig i trohet av hela sitt hjärta och hela sin själ, sa han, då ska det aldrig saknas en ättling till dig på Israels tron. Och David går sen vidare med att vägleda Salomo hur han ska hantera särskilda personer. Så som Joab, Shimei och gileaditen Barzillais söner. Isaks, Jakobs och Davids ord till sina barn skrivs ner för vår skull. För att vi skulle lära oss någonting av dem och imitera de här gudaktiga männen. Det är alltid vårt ansvar att vägleda våra barn. Men när vår tid är inne för att lämna den här världen, då har vi en unik chans att på ett kraftfullt sätt få våra barns uppmärksamhet. Våra sista ord kommer göra ett starkt intryck på dem. De flesta av oss är unga och döden kan kännas långt borta. Men ett liv går fort och vi vet inte hur många dagar vi får. Så låt oss planera för att välja våra sista ord väl och vägleda våra barn när den tiden kommer. På så sätt visar vi också omtanke och kärlek till våra barn. När vi är på väg att lämna den här världen så kan våra barn vara fullt övertygade att vi inte talar till dem för vårt eget bästa. Utan att vår enda motivation är deras bästa. Vi behöver också iaktta vilka våra barn är som personer för att kunna vägleda dem på ett visst sätt. Dels vilka synder som de är mest benägna att begå. Vilka frestelser de plågas av. Och vilka snaror som de är mest troliga att falla i. Men också vilka dygder och vilka nåder som de behöver. Och beroende på detta så bör vi på ett vist sätt planera och välja våra sista ord. Jag har redan citerat Davids ord till Salomo. Men vi ser också ett exempel på det här i Isaks råd till Jakob när han skickas till Laban. Och han tror att de aldrig kommer ses igen. Första Mosebok 28, 1-4. Du ska inte ta någon av Kanans döttrar till hustru. Bryt upp och bege dig till Paddan Aram, till din morfar Betuels hus. Ta din hustru därifrån, någon av döttrarna till din morbror Laban. Gud den allsmäktige ska välsigna dig och göra dig fruktsam och föröka dig så att du blir många folk. Han ska ge Abrahams välsignelse åt dig och dina efterkommande så att du får inta det land som Gud gav åt Abraham, det land där du nu bor som främling. Den andra principen är nära kopplad till den första, att vägleda våra barn. Och det handlar ju då om att välsigna våra barn. Det är naturligtvis inte någonting som vi behöver vänta med till vår dödsbädd. Det är alltid vår plikt som föräldrar att be för och välsigna våra barn. Och om du inte redan gör det, tänk på hur du kan göra det till en vana. För att bli praktiskt, kanske skulle du lägga handen på ditt barns huvud, se dem i ögonen och välsigna dem så att de hör det. På så sätt påminner du dem om Gud som är källan till varje välsignelse. Om hans omsorg över deras liv och om din egen vision om vad du mest önskar för dem. Det sista som jag gör innan min äldste son somnar är att lägga handen på hans huvud och säga: Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Från fjärde Mosebok 6. Det finns naturligtvis andra bibliska välsignelser och andra tider på dagen att göra det. Men jag vill uppmana dig att ta för vana att regelbundet välsigna dina barn så att de hör det. Men sen finns det också något särskilt i att välsigna våra barn innan vi dör. Som vi kan se i Jakobs, Isaks och Davids exempel. William Gooch skriver att när föräldrar överlämnar sin ande till Guds hand ska de också på ett särskilt sätt överlämna sina barn till Guds nåd och välsignelse. Guds försyn är det bästa arvet som vi kan ge. Det går väl för många som inte har fått mycket pengar att ärva för att de har fått ärva välsignelse från sina föräldrar. Och tvärtom, det finns många som har det materiellt välställt men som trots detta går under för att Guds förbannelser följer dem. Gooch sammanfattar det så här: inget bättre medel kan tänkas för att erhålla Guds välsignelse eller avvända hans förbannelse än föräldrars trogna böner för sina barn, särskilt när föräldrarna lämnar sina barn och går hem till Gud. Men låt oss nu röra oss från de här generella principerna om våra plikter mot våra barn när vi lämnar jordelivet. Och låt oss gå in på de specifika profetior, vägledning och välsignelser som Jakob gav till sina söner. Jag kommer säga någonting hyfsat kort om 9 av de här sönerna. Och sen kommer jag fokusera på de söner som jag har kallat den gode, den onde och den återlöste. Jakob säger i vers 2: ni Jakobs söner, hör på Israel, er far. Så vi ser här att även på sin dödsbädd så är Jakob medveten om sina dubbla identiteter. Han är Jakob, den som håller i hälen, bedragaren. Men han är också Israel, Guds kämpe. Han är den som kämpar för Gud, med Gud, och den som Gud kämpar för. Han är på samma gång en syndare och rättfärdig. Han är medveten om sin inre kamp. Hur han, trots att han har fått ett nytt namn, allt för ofta agerar som den gamle Jakob istället för den nye Israel. Och utifrån den här dubbla ställningen talar Jakob till sina söner. De är söner till både Jakob och Israel. Kampen mot synden kommer att vara en verklighet i deras liv. Frågan är, vem kommer råda över vem? Först har vi Ruben, den förstfödde, vers 3-4. Ruben är Jakobs kraft och hans styrkas förstling. Som den äldste brodern så borde han vara främst i myndighet och främst i makt. Men så är inte fallet. Rubens synd har diskvalificerat honom från att vara den främste. Ruben hade legat med sin fars bihustru Bilha, Rakels tjänarinna. På så sätt hade han blottat Jakobs nakenhet och dragit skam över honom. Det här var många år sedan, men Jakob har inte glömt vad Ruben har gjort. Han besteg min säng, utropar Jakob, som för att betona det oerhörda i det som Ruben har gjort. I vanliga fall skulle Ruben ha fått huvuddelen av arvet och blivit patriarken, den nya patriarken, klanens ledare. Men på grund av hans brist på självkontroll och stabilitet, det står, du skjuter över som vatten, så delas förstfödslorätten istället upp mellan bröderna. Det är inte den äldste som får rikedom, makt och andligt ledarskap. Snarare ser vi att olika bröder får olika mycket av de här välsignelserna. Rubens stam blev ingen framgångsrik eller utmärkande stam. Det kom ingen profet i Bibeln från Rubens stam. Inte heller fanns det någon domare eller någon kung bland hans ättlingar. Den första blev den sista. Sen kommer vi till de våldsamma bröderna, Simeon och Levi. Vers 57. Ni minns kanske hur de hämnades när deras syster hade blivit våldtagen. De nöjde sig inte med att döda den skyldige mannen, utan dödade alla männen i en hel stad och dessutom djur. Det var en form av okontrollerad vrede. Våldet är deras vapen, säger Jakob i vers 5. Han vill inte ha något med deras ondska att göra. Min själ ska inte ta del i deras råd. Min själ ska inte umgås med dem, för de dödade män i sin vrede och stympade oxar i sitt övermod. Vers 6. Han förbannar deras vrede, våldsamhet och grymhet. Därför ska deras stammar delas upp och skingras så att de inte kan dominera över de andra stammarna. På så sätt minskar risken att de gör skada och för olycka över Israel. Vad innebär det här? Rent praktiskt. Jo, när de 12 stammarna kom tillbaka till Kanaans land kastade man lott om olika landområden. Men Simeons stam fick inte något eget landområde. När de lämnade Egypten var Simeons stam den tredje största. Men under ökenvandringen minskade de i antal. Och när de kom fram till Kanaans land var de den minsta stammen av alla. De var så få att de fick nöja sig med vissa städer inom Judas landområde. Levis stam blev också uppdelad och skingrad och fick inga egna landområden. Men det som för Simeon blev en förbannelse blev för Levi en välsignelse eftersom leviterna avskildes till tjänst för Herren. De gjorde tjänst i tabernaklet och senare i templet och det avskildes präster från dem. Det var en hedrande uppgift. Leviterna fick ingen arvdel i landet eftersom Herren själv skulle vara deras arvdel. Simeon och Levi hade båda syndat och de var båda våldsamma män. Men medan Simeon fick rättvisa så fick Levi nåd. Ur mörkret frambringade Gud ljus. Och här ser vi Guds försyn och outgrundliga rådslut. Hur han visar nåd mot vem han vill. Vi väntar med Juda här och så går vi vidare till Leas sista söner. Det är Zebulon och Issaskar. Vers 13-15. Om Zebulon säger Josef att han ska bo vid havets strand och bli en hamn för skepp. Det här har förbryllat bibeltolkare eftersom Zebulons område inte hade någon kust utan var omgiven av land. Vissa menar att det syftar på att Zebulon låg mitt emellan Medelhavet och Galileiska sjön. Att de liksom såg ut över båda. Andra menar att Zebulons område vid ett visst tillfälle sträckte sig hela vägen till Medelhavet. Eftersom gränserna varierade under årens lopp. Och ytterligare andra menar att det syftar på en viktig handelsväg som gick genom Zebulons område till Medelhavet. Och som gjorde Zebulon rikt. Men vi ska inte uppehålla oss här. Vi går vidare till Issaskar. Issaskar jämförs med en stark åsna. Han vilar på en god viloplats, men bär också bördor som en slav. Issaskars avkomlingar var en stor och stark stam. De fick ett fint landområde. Det fanns alla förutsättningar för Issaskar att lyckas. Och på vissa sätt gjorde de det. De levde som ganska välmående jordbrukare. Men de präglades också av en viss lättja och stillsamhet. De var fogliga snarare än modiga. Och därför var de villiga att underordna sig främmande makter för att få behålla sitt välmående. De motsatte sig inte att betala skatt till sina grannar, bara de fick leva i lugn och ro. Och på så sätt blev de på ett sätt mer lika slavar än fria män. Vi hoppar också över Dan. Vi ska komma tillbaka till honom senare. Vi kommer nu till sönerna som Jakob fick med Leas slavinna Silpa. Gad och Asher. Om Gad står det att han ska trängas av skaror och själv tränga dem in på hälarna. Det här är en ordlek med namnet Gad som påminner om ordet för plundrare på hebreiska. Gads stam fick ett område öster om Jordanfloden. Vilket gjorde att de gränsade till Israels fiender. De fick därför vänja sig vid att bli attackerade och plundrade. Och av nödvändighet fick de också lära sig att själva bli krigare. Om Asher läser vi att från Asher kommer utsökta rätter. Han ska bjuda på kungliga läckerheter. Ashers stam fick ett fint landområde vid Medelhavet i norra delen av Kanaans land. Det var ett område med bördig jord och hamnar som kunde användas till handel. Och på så sätt välsignades Asher inte bara med det nödvändiga för att kunna överleva, utan med överflöd. Naftali. Naftali var liksom Dan, son till Rakels slavinna Bila. Han jämförs med en frisläppt hind som talar vackra ord. I vers 21. Naftalis stam skulle skydda och försvara sig genom sin vältalighet eller ett vänligt sätt att tala snarare än genom vapenmakt. De jämförs med en frisläppt hind, det vill säga ett djur som efter att ha fångats under en jakt inte dödas utan vårdas och släpps fri. Naftalis område låg också vid Galileiska sjön där Jesus gav mycket av sin undervisning. Ni kanske minns hur det står att han är i Zebulons och Naftalis område. Och på så sätt fick profetian om vackra ord sin ultimata uppfyllelse genom Jesu tjänst. Tack för att ni håller ut här. Det är svettigt även för mig. Men vi går nu till Benjamin. Vi väntar med Josef och vi läser i vers 27 om Benjamin. Benjamin är en glupsk varg. På morgonen äter han sitt rov. På kvällen fördelar han bytet. Benjamin jämförs alltså med ett rovdjur. Hans stam skulle komma att bli grymma och aggressiva krigare. Det här hade positiva sidor. Som när benjaminiten Ehud blev domare i Israel och befriade folket från moabiternas förtryck i domarbrevet, domarboken kapitel 3. Det är ju alla pojkars favoritberättelse när han sticker svärdet i den fete mannen. Nej, förlåt. Det stod inte i mina anteckningar, men det är sant. Men det hade också negativa sidor. Förlåt. Det här är negativa sidor. Som syntes när Benjamin... Det var dumt. De startade ett inbördeskrig mot de andra stammarna i Israel. Trots att de var få så lyckades de vinna flera strider och döda 40 000 av de andra israeliterna. Men i slutändan förlorade de och det slutade med att Benjamins stam nästan blev helt utplånad. Det var någonting kort om 9 av Jakobs söner, 9 av Israels stammar. Nu återstår de 3 söner som jag har kallat den gode, den onde och den återlöste. Det vill säga Josef, Dan och Juda. Men vi går bakifrån och börjar med Josef, den gode. Vi vet att Josef var speciell. Han var Jakobs favoritson. Han blev utvald av Gud att rädda sin familj och härska över sina bröder. Om han inte var perfekt så var det bra nära. I första Mosebok så är Josef den person som tydligast representerar Kristus. Och hans liv är på många sätt en parallell berättelse till Kristi liv tusentals år senare. Denna godhet, nästan perfektion, syns också i Josefs välsignelse. Josef jämförs med ett ungt fruktträd vid källan vars grenar når över muren. Vers 22. Han var fruktsam på grund av hans nära gemenskap med Gud. Josef jämförs med en bågskytt som trots att han attackeras håller sin båge spänd eller sin båge fast och sina händer och armar spänstiga. 23-24. Varifrån kommer denna styrka? Jo, från den Gud som i vers 24-25 kallas många namn. Jakobs mäktige, herden, Israels klippa, hans fars Gud och den allsmäktige. De här namnen har gemensamt att de talar om Guds makt och omsorg. Den som förlitar sig på honom, liksom Josef, kommer att bli hjälpt, beskyddad och välsignad. Josefs välsignelser är många och allsidiga. Välsignelser från himlen där ovan, andliga välsignelser. Välsignelser från djupet som ruvar där nere, jordiska välsignelser. Välsignelse från bröst och moderliv. välsignelser över kommande generationer. Jakob säger att hans välsignelser når högt högre än hans fäders välsignelser. Vers 26. Abraham och Isak hade ju två söner var. Och i båda fallen blev en av sönerna utesluten från välsignelsen. Men Jakob hade 12 söner. Och var och en fick sin egen särskilda välsignelse. Den främste bland dem var Josef. Försten bland sina bröder. Eller som det också kan översättas, avskild bland sina bröder. Han hade varit avskild från dem under många år i Egypten. Nu var han fortfarande avskild från dem, eftersom de bodde i Goshen och var fåraherdar. Medan Josef vistades vid hovet och styrde över hela folket, inklusive hans bröder. De främsta av Jakobs välsignelser vilar över Josefs huvud, både som en krona och som en hjälm. Josef hade redan från början varit välsignad under hela sitt liv. Hans välsignelser var inte heller begränsade till det här livet, till det här livets flyktiga tillvaro, utan når, som Jakob säger, till de eviga höjdernas härlighet, där Josef ska få spendera evigheten med sin Gud. Det här var Josefs välsignelse, den gode. Låt oss nu titta på hans motsats, den onde, hans bror Dan. Medan Josef föddes av Jakobs älsklingsfru Rakel, föddes Dan av Rakels slavinna Bila. Han var ett resultat av Rakels och Jakobs brist på tro att Gud skulle ge dem en son tillsammans. Trots detta ser vi i vers 16 att Dan ska skaffa rätt eller döma åt sitt folk, vilket är betydelsen av hans namn. Det här uppfylldes bland annat genom Simson, som var en danit och som är en av de främsta domarna i Israels historia. Men Dan jämförs också med en orm på vägen, en huggorm på stigen i vers 17. Och om vi vet någonting om Bibelns stora berättelse, så vet vi att det inte är någonting positivt att beskriva som en orm. Jesus kallade fariseerna för huggorms yngel, det vill säga djävulens barn. Satan är den gamle ormen, vår uråldrige fiende. Och liksom fariseerna var Dans avkomlingar hans barn. Den enda gången som ordet orm används i första Mosebok, förutom i vår text, är i kapitel 3 när ormen frestade Eva. Dan har ormlika egenskaper. Han är en som biter hästen i foten så att ryttaren faller baklänges. Det vill säga en som håller sig dold och sedan attackerar. Det här syns när Dans stam överrumplar folket i Laish i Domarboken 18. De anföll folket i Laish som levde stilla och i trygghet. De slog dem med svärd och brände staden. Det är Domarboken 18:27. Och när de har gjort det så byter daniterna namn på staden till just Dan. Där sätter de upp en snidad avgudabild åt sig själva. På så sätt övergav daniterna Herren och introducerade för första gången avgudadyrkan i Israel. Ja, för första gången, det kan vi kvalificera. Men på det sättet, första gången på det sättet. När kung Jerobeam senare satte upp två guldkalvar för att tillbe, för att hålla folket borta från Herrens hus i Jerusalem, då satte han den ena just i Dan. Så Dan blev då, och även senare, ett centrum för avgudadyrkan i Israel. I Uppenbarelseboken kapitel 7 läser vi om de 144 000 som har fått motta Guds sigill på sina pannor. Det är 12 000 från alla Israels stammar, alla utom en, Dans stam. Dan nämns inte ens i uppräkningen bland de andra stammarna. Vissa menar att Judas Iskariot också kom från Dans stam, Men oavsett, det vet vi inte säkert. Men oavsett så finns det en parallell mellan dem. Liksom Judas exkluderades från de 12 apostlarna, blir Dan till sist exkluderad från Israels 12 stammar. Inte konstigt att Jakob brister ut i bön och åkallan till Gud. Herre, jag väntar på din frälsning. I vers 18. Så det var någonting om Dan, den onde, som står i kontrast till Josef, den gode. Om Josef påminner oss om Kristi trofasthet, så fungerar Dan som en varning för oss för vad som händer om vi överger Herren. Så vi har hört om den gode och den onde. Josef som fungerar som en bild på perfektion, på Kristus. Och Dan som fungerar som en bild på ondska. En varning för oss att inte överge Gud. Men vi hör också Juda, eller som jag kallar honom, den återlöste. Som sagt, Josef och Dan kontrasterar varandra som den ultimat gode och den ultimat onde. Men Juda är det mer komplicerat. Och han ger oss hopp eftersom han på många sätt är som oss. När vi har hört om Juda i den här predikoserien så har vi hört både om synder och om omvändelse. Han hade föreslagit att bröderna skulle sälja Josef som slav. Han hade varit trolös mot sin svärdotter Tamar och behandlat henne som en prostituerad. Men senare hade han klivit fram och tagit ansvar när Benjamin skulle fängslas i Egypten. Han hade erbjudit sig själv som ett offer att stanna kvar i Egypten som slav istället för Benjamin. Juda hade visat att han hade förändrats och nu visar Gud genom Jakobs ord sin oerhörda nåd mot den som omvände sig till honom. Juda beskrivs med kungliga ord, underbara ord från vers 8. Han ska bli prisad av sina bröder. Hans hand ska gripa hans fienders nacke. Hans fars söner ska buga sig för honom. Och han jämförs med ett ungt lejon, ett kungligt djur i Bibelns språkbruk. I domarboken var det Judas stam som ledde Israel till seger över kananéerna. Men först och främst är den här välsignelsen ju en profetia om den främste ättlingen till Juda, Jesus Kristus. Han är lejonet av Judas stam. Det är han som prisas av sina bröder och vars hand griper hans fienders nacke. Jakob beskriver hur spiran inte ska vika från Juda, inte härska staven från hans fötter. För den han som den tillhör kommer och folken lyder honom. Det här talar naturligtvis också om Kristus och hans rike, den rätte härskaren av judastam. Det är han som måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Första Korinthierbrevet 15:25. Jesus beskrivs av Jakob som han som den tillhör, det hebreiska ordet kilo. Det är ett ord som används som ett namn på Messias. Kungen över alla folk. Honom tillhör ära, majestät, välde och makt, för alltid, nu och i all evighet. Judas brev 1:25. Och Kristi regering beskrivs som en tid av överflöd. Han binder sin ungåsna vid vinstocken i vers 11. Man binder inte djur vid vinstockar, eftersom risken är stor att de kommer förstöra och äta upp druvorna. Men det här är ett rike som präglas av så mycket överflöd att det inte gör någonting. Judas stam var känd för sin vinproduktion. Höga visan talar om Engedis vingårdar, vilket låg i Juda. Men den ultimata uppfyllelsen av detta kommer såklart genom Kristus, som säger om sig själv: jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Johannes 15:1. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Johannes 15:5. Jesu rike präglas av så mycket överflöd att man kan tvätta kläder i vin. Hans ögon är dunkla av vin. Hans tänder vita av mjölk. I honom finns ett överflöd av allt som ger näring och liv till själen. Om honom profeterar Jesaja. Hör alla ni som törstar, kom till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom och köp säd och ät. Jag kommer och köp säd utan pengar och vin och mjölk för ingenting. Jesaja 55:1. Vänd ert öra hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Jesaja 55:3. Så kom till Kristus och allt du behöver och mer kommer bli ditt. Liv i överflöd. Vi har hört om den onde dagen som blir en varning för oss att inte lämna Gud. Vi har hört om den gode Josef vars liv representerar Kristus. I många kapitel och många predikningar har vi hört om hans fantastiska liv. Men i slutet av berättelsen överträffas den gode av den återlöste. Det är inte Josefs, den perfektes avkomling som blir världens kung. Det är Judas, en syndares avkomling. Det här är ett vittnesbörd om Guds oerhörda nåd mot alla som omvänder sig till honom. Låt oss räknas bland dem. Amen. Låt oss be.